Här börjar Den hängde mannen av Simon Koenig, inläst av Ola Ringdahl, i översättning av Susanne Boman för Jäntas. Prolog. Hugh Manning visste att de var honom på spåren, men han hade planerat den här dagen under lång, lång tid. För 15 år sedan umgicks han med fel personer, och sedan dess hade han förberett för sin flykt. Under årens lopp hade han tjänat massor med pengar, miljoner, summor som Skatteverket aldrig sett röken av. Men just nu befann han sig i ett trångt sovrum i en stuga som han köpt via ett offshorebolag 3 år tidigare, och han skulle ha offrat vartenda öre för att få en ordentlig natts sömn. Under de senaste 2 veckorna hade han och hans fru varit på flykt. Diana hade anat vem han arbetade för, men blev ändå chockad när han en morgon sa att de var tvungna att lämna sitt älskade georgianska radhus i Bayswater för gott och bara ta med så mycket bagage som fick plats i bilen. Hon hade naturligtvis inte tyckt om det. Det ledde till tårar, ilska och beskyllningar. Men Diana hade haft lika stor glädje av pengarna som han, och det fanns ändå inget hon kunde göra åt saken. Om hon stannade kvar skulle de ge sig på henne också. Planen hade varit att ta en färja från Felixstowe till Rotterdam med de falska pass han hade skaffat i sitt och Dianas namn, köpa ett par flygbiljetter kontant på en resebyrå och sen flyga från Amsterdams flygplats Schiphol till Panama City. Panama var ett land som ingen av dem någonsin hade besökt eller ens läst om på nätet, så ingen skulle leta efter dem där. Manning hade dock sett ett tv-program om landet en gång och tyckte att det verkade vara ett trevligt ställe att bo på. Till och med sjukvårdssystemet var i världsklass. De skulle hyra ett hus och bosätta sig i en lugn stad på Stilla havskusten och leva gott på de 2,2 miljoner dollar som fanns på ett numrerat bankkonto på Caymanöarna tills de fridfullt gick bort på ålderns höst många år senare. Planen var grundlig och väl genomtänkt, men så var Manning en noggrann man också, precis som de flesta goda advokater. Det som verkar bra i teorin kan dock tyvärr snabbt gå i stöpet i praktiken. När de anlände till Felixstowe pågick någon form av säkerhetspådrag. Diana hade fått panik i tron att pådraget gällde dem och hade vägrat att resa. I själva verket hade Manning också fått panik, men hade ändå gett Diana skulden för deras tvekan. Och istället för att njuta av Centralamerikas tropiska solsken satt de nu fast här ute på landsbygden i Lincolnshire, i väntan på att polisen skulle dra slutsatsen att de var döda eller hade flytt landet och häva den gränskontroll som Manning var säker på att de hade infört i alla hamnar. Han satt vid fönstret i extra rummet där han hade bra utsikt över de böljande, trädlösa fälten och spanade efter Dianas bil. Hon hade åkt för att handla i Horncastle, max en timmes resa tur och retur, men hon hade varit borta i nästan 1,5 timme och han började bli orolig. Diana hade aldrig varit en perfekt hustru och han hade verkligen inte varit en perfekt make. De hade levt i ömsesidig tolerans under många år, och han visste att hon hade haft minst 1 vänsterprassel, vilket var ungefär 10 färre än han. Och än idag, efter så många år, var hon fortfarande bitter över att han aldrig hade gett henne några barn. Men just nu var hon den enda person han hade i världen, och han behövde henne. Cigaretten i hans hand skakade. Han drog djupa bloss och försökte förgäves hålla sig lugn medan han blåste ut röken genom det öppna fönstret. Han borde röka utomhus eftersom Diana inte stod ut med lukten, något hon aldrig tröttnade på att tjata om. Precis som hon aldrig tröttnade på att säga att hon inte kunde förstå varför han hade börjat röka igen vid 39 års ålder, efter 10 år utan cigaretter. Men så hade hon ju inte heller känt till vidden av fördärvet hos de män han hade arbetat för. Eller?